Tjena, detta är Emil Kraft, spelar just nu i Bologna i Serie A. Ni lyssnar nu på en podd från SO Radio.
Mycket varmt välkomna återigen tillbaka till Genuin Läderkulas podcast, och den här gången rattar ni in vårt 11:e avsnitt efter 2 stycken specialpoddar där vi både druckit bärs och intervjuat fotbollsspelare i en av världens största ligor, Emil Kraft, Serie A, Bologna, om ni missat det. Jag heter Sebastian Persson och nu på höger sida igen efter 2 veckors paus, Ludvig Billengren.
Ja, 3 veckors, ja 2 veckors paus, men 3 veckor sedan den högra sidan. Där man fick bli placerad, så är jag tillbaka och det känns ju fantastiskt bra med ett ordinarie avsnitt eftersom det var ett tag sedan. Och jag som vanligt har med mig Johan Björk.
Ja, det stämmer bra det. Jag håller med det du sa, att det känns kul att vara tillbaka i studion. Det blir ju lite bättre ljud, kanske lite mindre genuint, men det blir lite mer uppstyrt. Ja, det är väl kul det på något sätt.
Skoj.
Det är trots allt en hemmaplan.
Ja, exakt.
Ja.
Får vi, det är fan, det är 11:e avsnittet sa du.
Precis.
Tiden går fort.
Mm. Och vi kämpar på.
Det är inte konstigt att man blir stressad.
Rullar vi på så här i den här takten, då är vi uppe i 22 avsnitt snart.
Mm. Och sen kommer väl 23.
Mm.
Ja. Sen är det 24, då är det julafton.
Exakt. Julafton är allsvenska. Jag kommer ihåg, det var väl den frågan Kjellqvist hade så svårt att svara på.
Mm.
Jag ringde upp honom och frågade, det var en slags enkät man gjorde på den tiden. Och så frågade jag, hur firar du nu egentligen? Ja. Julen. Uff. Herregud. Vilken fråga. Jo, men det blir väl lugnt och städat. Alltså lugnt och städat? Ja, lugnt och städat. Svåra frågor det där.
Ja.
Men vi kanske ska gå vidare och rulla igång. Vi har ju trots allt ett väldigt fullmatat schema.
Många punkter att ta upp.
Ja, minst sagt. Eftersom vi inte hade något ordinarie avsnitt förra veckan så har vi en del brasklappar och lite annat gott och smått. Men vi kommer prata om veckans matcher. Eller veckans svenska fotboll, så att säga. Då har vi bara podden Jenny Läderkula på plats mellan AIK och Jönköping Södra. Och det är ju onekligen intressant med tanke på hur läget står till i AIK. Sen har du lite MFF mot Häcken. Ja, Kjartansson, 3 mål. Dessutom en cupfinal att vänta. Och sen har vi Blåvitts mål, Orge. 6 mål! Det var inte igår. Diff vände en negativ trend. Och Sam Johnson fortsätter att producera mål. Sen har vi lite fotbollsnyheter. Och som sagt, podd är svår att vara hypersnabb på, men vi kommer diskutera Sana Gate när han kastar spjut upp på läktaren efter en banger-incident som många vet vid det här laget, men vi kommer diskutera det lite extra. Sen har vi Fjällström som gillar hyllningar till överraskningslag som Södra och Östersunds FK.
Den kåte journalisten.
Mm. Ja, det stämmer det. Sen har vi, ska vi prata skadorna på nyckelspelare. David Mito Nilsson. Vi har en Haris Raritinac, Thomas Rogne förra säsongen och lite sånt där. Bortaställen har Johan Björk haft ett önskemål att vi ska plocka upp i den här podden om att han tycker att det finns ett utvecklingspotential där.
Det kan man säga.
Sen har vi ett svenskbrottskort med Martin Lorentzon som ställde upp efter många om och men. Lite byråkrati på vägen, men han är med. En torsdags tillbakablick i vanlig ordning, och man kan säga att den är högst aktuell efter måndagens lilla trevliga hyllning. Och en liberal punkt, vi har fått in en fråga om lite planmått och sånt, så det finns mycket att gotta ner sig i.
Många punkter, så jag tycker att vi kickar igång det här och ger våra lyssnare ett helvetersfärskt avsnitt av Genuin Läderkula.
Äntligen!
Tack!
Tack!
Tack! Veckans svenska fotboll. Och vi börjar med AIK J Södra, där jag och Billengren var på plats igår och kikade på den matchen. Det blev oavgjort, kryss, 0-0, mållöst. Vad säger vi om den matchen?
sömnig tillställning. Alltså ja, det var hände inte särskilt mycket på de 90 minuterna, men det var trevligt att vara där och det var varmt med.
Ja, för det med, det var en väldigt fin kväll. Det var ju liksom upplagt för att, som vi sa inför matchen, att AIK egentligen nästan skulle krossa J-Södra, även om J-Södra har gjort det bra försvarsmässigt i år och spelar cyniskt bakåt, ligger till rätt i positionerna och liknande, men man trodde ju ändå att AIK skulle komma tillbaka efter en ganska bra match mot Helsingborg senast också, trots att de då förlorade med 2-1, så trodde man ju någonstans att det skulle bli utskåpning i femmafansen, men det var ju varken mycket fans på plats, dryga 12 000, och det blev ju inte den tillställningen man hoppades på.
Nej, verkligen inte. Det var en ruskigt tråkig match. Det kanske var allsvenskans sämsta match här långt.
Det är ju lite oroväckande för AIK att de levererar inte spelmässigt och publiken levererar väl inte heller riktigt.
Nej, de sviker ju. Alltså, publiksiffrorna har ju dalat. Nu var det visserligen J-Södra, det ska man ha i åtanke. Och
absolut.
Det kanske inte är något publiklag så. Men det är klart att går det lite sämre så då får man inte den publiken som man vanligtvis har när man är ett topplag. Sen så är det också så att med AIK att frågan är hur Alms situation är, med tanke på att han hängde löst egentligen redan förra säsongen. Och nu har de ju börjat dåligt rent ut sagt.
Ja, men om man stannar där vid sporten, jag tycker det är, för att spelet är ju bristfälligt, det har vi ju sett, och offensiven har inte riktigt fungerat, och trots att man hade ofori med nu så lyckades man ju ändå inte låsa upp i södra försvaret, och det är ju starkt det utav dem, men samtidigt kan man ju säga att AIK tillöt ju J-Södra att försvara sig på ett ganska basic sätt, just för att de inte hade någon särskild fart i offensiven. Det var inte snabba kantbyten, de hotade inte särskilt mycket djupled. Det var Blomberg som kom runt och hade något bra inlägg där till Brustad som han nickade bra mot mål då, men Mejic räddade. Men just det här att jag tycker det är tråkigt att se, liksom, ska man kalla sig att man är Sveriges bästa fans och att man ska ligga runt 18-20 000 på varenda match. Jag menar, bara för att det är dåligt, då kan man ju inte svika laget på det sättet. Jag tycker det är ett fruktansvärt svaghetstecken.
Sen tycker jag nog inte, jag tycker inte bara man kan säga att ja, de mötte ett dåligt gäng, därför mindre, eller därför färre publiksiffror, eller en sämre publiksiffra än tidigare. För jag menar, AIK har haft lite småknackig start, men nu när de skulle möta Södra nu här bort eller hemma, så kanske man tror att det kan bli mycket mål och så. Och det är ju mål lockar ju ändå, i alla fall familjer, och som gör att tittarsiffran kan ju, eller publiksiffran kan bli lite högre. Men den verkar ju dala.
De hade ju onekligen rätt i att det inte skulle bli särskilt mycket mål.
Precis,
stanna
hemma. De gjorde ju helt rätt att stanna
hemma. Nej, men jag tycker att det saknas någonting av AIK. Framförallt så tycker jag att man har väldigt många lika spelartyper om man jämfört med förra säsongen, när man hade en Erik Goitom, man hade en Mohamed Bangura och man hade en Dixon Itoho. Itoho är kvar, men å andra sidan så han har inte spelat i princip någonting i år, och ha Saletros och Fori och en Ishizaki som gärna söker sig in i mitten, det är tre ganska lika spelare, bra passningsspelare och inte särskilt snabba och inga djupledsspelare. Just djupledsspelare behöver de just nu, och visserligen var Alexander Isak borta, men Carlos Strandberg var fullständigt osynlig i 90 minuter och Fredrik Brustad överglänste verkligen honom.
Ja, framförallt egentligen i huvudspelet där Brustad var bra, men förutom det så var ju inte han heller speciellt skicklig i djupledsspelet. Men det har väl att göra med det också att Södra låg ju väldigt lågt, så de släppte ju inte till ytor bakåt, och det ställde ju krav på AIKs mittfält att man var tvungen att låsa upp det genom en passningsfotboll, och den bärskade man ju inte som det såg ut i måndags. Men sen tycker jag också det är skrämmande liksom att man då anser att Carlos Strandberg då för tillfället är bästa anfallaren, men han försvinner ju sen i sommar också.
Ja, och jag tycker nästan det är ännu mer skrämmande att Carlos Strandberg är den bästa anfallaren i AIK just nu, för att jag tycker inte att han är så bra som man hoppas på. Sen var ju Isak borta, som har tydligen blivit deras stöttepelare där framme, 16 år. Och han är ju givetvis bra så, men jag är svårt att säga att han ska bära det här AIK i 30 omgångar.
Men det är ju lite roligt att se hur AIK, alltså, som om vi ska gå in lite på almfrågan där igen, att det känns ju lite som att han redan är ute ur klubben. Han, styrelsen vill ju inte riktigt ta i han. Det känns lite som att han kanske jobbar bäst så dock, att han vet vad han har förväntningar. Det är vinna eller försvinna. Och om han då har inställningen att jag kommer försvinna, så kanske det kan bli lite enklare arbetet. Men det ser ju inte ut som att det har blivit något enklare för Mr. Alm.
Och jag tror särskilt också nu när han petade Nisse nu i senaste matchen att det är ju inte det som gör supportrarna mest glada om de inte är på läktarna nu. Att man petar lagkaptenen, stöttepelaren, den supportrarna älskar mest. Och jag tror att den rösten, även om Sundgren gjorde inte bort sig på vänsterkanten, men man såg ju också vid ett par tillfällen att det hade varit bra i offensiven med Nisses fot när man slår så mycket inlägg och man har Brustad in i boxen som vi snackat om som är väldigt duktig på huvudet. Då måste man ju kunna ha flera skickliga inläggsspelare när man ändå spelar den typen av fotboll.
Det enda som var positivt i AIKs bemärkelse, det var väl att man höll faktiskt nollan. Så egentligen, alltså J Södra hade väl sina chanser, men de här riktigt heta chanserna uteblev ju. Och det har väl att göra med dels på grund av att man egentligen åkte dit för att stänga matchen och att man fick Tom Sive utvisad till slut.
Precis, för man får ju säga det också att jag tycker ändå, vi har ju klankat ner mycket på J Södra, med all rätt. Men de spelade ju faktiskt också en ganska smart fotboll för att de låg ju ofta ganska långt ner. Men så vägde de rätt bra när de skulle gå upp, när de skulle gå vidare. Thelin hade ett bra skott när han fick yta. De tog vara på de chanserna som AIK gav dem genom att de var ganska slarviga i passningsspelet till AIK. Och då var ju Isöre där och högg. Och hade de då kanske haft den kvaliteten som finns i andra lite bättre allsvenska lag, typ MFF, Göteborg liknande framåt, då hade ju kanske de kunnat gjort ett mål och sätta press på AIK därigenom.
Jo, så är det ju absolut. Och J-Södra kan man säga att de gjorde det bra utifrån sina förutsättningar. Så tycker jag också ett underbetyg till, ja, i synnerhet AIK då, att visserligen Rönneklev gör det bra utifrån sina förutsättningar på vänsterbacken. Men jag tycker att det är väl J-Södras egentligen svaga punkt att de har honom där, men han klarar sig ju och det är dåligt att AIK inte kunna utnyttja det bättre.
Sen får man väl ge Jönköping Södra att de har ju faktiskt 12 poäng nu. Så de har ju kommit ur vårt lilla grepp där vi sa att de inte skulle komma över 10 poäng. Men det får vi ju ta. Ja. Vi har rätt på mycket annat, men just i det här så hade vi fel.
Man ska erkänna när man har fel också.
Absolut.
Även om det inte händer så sällan. Genuin är det kul. Ja, vi får säga det också innan vi traskar vidare till Swedbank Stadion att det var ju faktiskt en fin hyllning till Ivan Torina som dog då för 3 år sedan på den dagen när matchen spelades då i måndags. Och bengaler, stående ovationer, synd då bara att det inte var lite fler i publiken för att det var ju en fantastisk fin både människa och spelare som såklart ska hyllas. Men vi går vidare till MFF Häcken, va?
Ja, varför inte?
3-0. Örnen ger mål, vargen spelar fram. Är det en djurpark vi ser?
Det måste ju först, eller det är väl kul för Malmö att de levererar och så. Framförallt när man trodde att Häcken ändå hade på något sätt kommit upp lite i deras tempo där jag tycker att de ska ligga i alla fall. Men de vart ju i stort sett överkörda.
Man trodde ju någonstans att Häcken skulle kanske knipa en poäng i varje fall just. Det har ju varit ett spöke för Malmö i flera år. Jag vet inte exakt hur många år det är de inte vunnit mot Häcken. Men Häcken har ju alltid spelat på ett sätt som gjort det svårt för Malmö på både förklarliga och oförklarliga vis. Men jag tycker väl att det kändes som att Häcken gick in med lite fel inställning till den matchen. Att man bänkar då Demba Savage som trots allt gjorde 2 mål, 1 assist och 1 hockeyassist i matchen mot Gävle. Sen är ju Gävle ett annat motstånd än Malmö, men jag vet inte om det sänder fel signaler riktigt att man bänkar en sån spelare i den formen.
Nej, det har ju också med matchbild att göra. Men av tid av matchen så var ju inte matchplanen den bästa direkt. Sen är ju Malmö FF riktigt bra och det var ju viktigt för dem att få det psykologiska övertaget också inför kuppen nu. Så att ja, det verkar som om de har varvat upp nu i Malmö FF.
Lossnade för Kjartansson nu då?
Ja, det känns väl lite så. Det ska man också säga om Malmö att de gick in med lite den inställningen att det skulle bli ganska lätt den här säsongen. Skulle spela fotboll, men de förstod liksom att nej, det funkar inte. Vi går tillbaka till grunderna och det är just därför de har kunnat vinna de senaste matcherna.
Jag tror också på det och just att man har kunnat få in Magnus Eikrem och fått ett samarbete där och funka med Kjartansson. Eikrem har gjort 4 assist nu, han är ju en poängmaskin. Och får han den ytan han behöver då på kanten där han kan gå in lite som han vill och styra och ställa med bollar in i boxen, då blir ju han fruktansvärt giftig. Sedan är frågan om han kommer kunna spela mot lag där man kanske kontrar lite mer och det ställer krav på ett försvarsarbete längs kanterna där MFF har ganska offensiva ytterbackar också. så kan det bli svårare. Men jag tror att Kuhn kan ha hittat en lösning där, att han har Paconate som är lite mer Adam Johanssonskt släkte. Att man inte går upp så mycket. Och då kanske det underlättar då för Ikrem som inte tar det här hemjobbet på samma sätt som en mer traditionell yttermittfältare.
Nej, och sen det som är positivt på Malmös del, det är att de har ju den bredden i truppen och de spelartyperna. De har ju väldigt många olika, med olika karaktärsdrag om man säger så. Ekrem kontra Jo Inge Berge till exempel. Två helt olika spelartyper som kan passa i två helt olika typer av matchbilder.
Och det bjöd ju inte bara på tre mål, utan det bjöds ju även på ett rött kort i denna match. Eller två gula ska man kanske säga. Och det är ju Rosenberg som får för sina armbågar, som jag ändå måste säga att, jag tycker det är skönt att han får kort för det. För han ska inte ha armbågen uppe i ansiktet, för han har det i varje match i stort sett. Men att det är rött, nej, jag vet inte.
Sveriges mest omtalade armbågar. Man kan väl säga att Rosenberg har ju tjänat ihop det där på något sätt i flera år, eller de åren han varit i Allsvenska. Men jag kan väl inte säga att jag står bakom det röda kortet, just eftersom att man någonstans ska se från match till match. Och den domaren som tog det beslutet, kan det ha varit Kristoffer Karlsson tror jag det var. Han kan ju inte ta hänsyn till Stefan Johannessons misstag eller Mikael Regiers misstag. Så att på det sättet tycker jag väl det är fel. Men samtidigt så känns det väl ganska skönt på något sätt att Rosenberg någon gång får känna på det här, att han inte spelar i någon enmansliga. Det finns faktiskt fler lag och fler spelare i ligan.
Ja, han fick ju faktiskt ett rött på en gång, ja. Det var inte två gula.
Ja, precis.
Ja. Det, alltså, det förstår man ju. Förhoppningsvis så blir det en liten veckaklocka för Rosenberg att det går liksom inte spela så. Nu har ju faktiskt, om man ska se det ganska krasst, så förra säsongen tog han liksom i den sista omgången i Allsvenskan, kanske den viktigaste matchen på hela säsongen. Så då har han ett rött kort och någonstans måste han väl kanske tygla sitt spel lite grann.
Men han är tillbaka troligtvis i startelvan i cupfinalen. Där gäller ju inte avställningen då. Tror ni att Malmö har skaffat sig där psykologiska övertaget mot Häcken i
den här serien? Det är ju rött kort, är han inte avstängd där då? Om det är direkt rött så tror du?
Jag för mig att det var så att han kan spela.
Ja, det är så. Ja.
Men jag vågar inte säga helt hundra.
Nu är det rena spekulationer.
Får vi se på torsdag när det släpps.
Ja. Då, men vi kan i alla fall prata om det psykologiska övertaget. Och dels så blir man ju om ett spöke som Häcken har varit för Malmö länge. Och sen får man den här segern och jag har svårt att se att Malmö inte ska vinna den här kuppen i och med att det är deras enda Europachans dessutom. Så.
Står så mycket på spel och säger vad man vill om Gerhardsson. Det är en lagbyggare, det är en tränare som kan utveckla spelare. Men är han en vinnare? Nej, det känns det verkligen inte som.
Nej.
Nej, men då kanske man liksom ska byta match helt enkelt.
Ja. Ta till någon vinnare. Lennartsson har vunnit saker.
Lennartsson har vunnit SM-guld.
Och vilket leende som kommer upp här.
Ja. Och han vet hur man spelar offensiv fotboll.
Mot ett försvarssvagt Gävle får vi säga.
Egentligen ganska två försvarssvaga lag. De målen som IFK Göteborg släpper in, de skojar man inte bort. Det finns lite övrigt att önska där. Men varför ska det överskuggas när man gör sex mål framåt? Det krävs liksom att en anka kliver fram. Ankan Ankersen.
Kvackade till.
Han kvackar in två bollar. Nej, man är i extas då.
Men jag tycker det är häftigt också att det kan gå så snabbt att Ankan blev utbytt då mot Malmö då, som vi kommer snacka lite mer tidigare den matchen, efter ett gult kort. Och det var en kontrovers, Lennartsson kontra Ankersen. Och det var snack om att vad hände där nu? Liksom, hur skadade det Ankersen på något sätt psykologiskt kanske? Men så svarar han, och det här är ju ett tecken på att det här kanske kan bli hans genombrott. Nu drar man ju väldigt snabba växlar av det här, men kan IFK få fart på Ankersen så är det ju väldigt, väldigt betydelsefullt att man kan ha två kreativa kanter, två kanter som levererar poäng. För förra året var det ju nästan bara Sören Rex då som levererade framåt.
Och det är ju oroväckande att, för i alla fall för lagen som är där uppe och strider uppe i toppen, att Göteborg visar sig kunna göra många mål också. Det har ju varit lite målsnålt förut, men samtidigt, Gävle släppt in 12 mål på två matcher. Jag vet inte, man ska nog inte dra för stora växlar av det.
Jo, det ska man. Nej, undermåligt försvarsspel i Gävle. Och, men det är liksom, jag vill glädjas åt IFKs vinst.
Självklart.
Och den här islossningen verkligen. I och med att man har haft en ganska jobbig offensiv situation. Men jag tror också att när man spelar med Boman från start, då får man också den här targetspelaren som är enormt viktig framförallt för IFK. För när man har Hussein och Engvall på planen samtidigt blir det två ganska lika spelartyper som egentligen tar ut varandra.
Sen har vi ju en försvaret som varit lite problematiskt, men det finns ju också en förklaring till det.
Det finns ju oerhörda förklaringar till det. Dels det skadeläget som har varit. Nu är ju det är fortfarande ganska prekär situation. Nu spelade Gertur Hermansson och Mauricio Albornoz mittbackar. Två mål är inte jättebra att släppa in mot Gävle. Å andra sidan så har man Hjalmar Jonsson, vår favorit här i podden. Och Bjärsmin borta samt Tom Pettersson. Rogne är tillbaka i träning, vilket man ser oerhört positivt på.
Även kul att en ung spelare för en gång går fram och levererar i Lennartssons lag. Det är ju sällan man ser det, men
det är sällan de ens får chansen.
Ja, precis. Han har ju något agg mot unga spelare, Lennartsson.
Mm. Kan jag säga att det var Karlsson Lagemyr som gick in och liksom bara styrde in sista målet där. Man kan säga att IFKs mål var ganska lika allihopa, förutom Ankersens pärla i bortre krysset, vill jag nästan säga. Men han vek in den i bortre gaven.
Men Blåvitts Messi, Paka Lagemyr, tror vi att han kommer få spela mer i år och får chansen att kanske kunna spela till sin startplats till och med?
Nej, absolut inte, med tanke på att Jörgen Lennartsson är tränare som värdesätter liksom den här kontinuiteten, vilket också är lite ett svaghetstecken ibland, visserligen. Tittar man på Leicester nu så har ju de gått och vunnit Premier League med ett kontinuerligt lag. Å andra sidan så finns en viss skaderisk, vilket jag tyckte mig kunna se i Malmö-matchen där både Bjärsmyr och Reiks fick gå ut efter det och spelat tre dagar tidigare mot Örebro.
Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om Blåvitt. De tuffar på och det ska ju bli spännande att se vem som får poängen där mot Malmö. Men man skulle säga att Göteborg gjorde en bra match även där och hade ju både ribbträff och ett par anfall som var nära att resultera i mål.
Tycker väl att toppen börjar sätta sig allt mer nu. Norrköping går bra, Malmö går bra. IFK Göteborg tycker jag ändå utifrån sina förutsättningar också gått ganska bra.
Det kanske lär handla om de lagen till slut.
Ja, AIK känns ju svaga.
Det är väl kanske Djurgården som tar AIKs plats i år.
De ligger ju trots allt med uppe i toppen.
De ligger ju faktiskt tvåa nu.
Eller är Jönköping södra?
Ja, det är lite intressant om man ser på tabellen att Norrköping leder, Djurgården tvåa, Malmö trea, Sundsvall ligger på en fjärde plats, Jönköping södra på en femte.
Men för att prata om Djurgården, släkten var ju till slut med på deras sida i matchen nu senast.
Ja, det var ju, vi har ju tjatat om att släkten är värst, men äntligen så är det på rätt sida. Moon får göra ett mål. Han är ju direkt involverad i de två resterande målen. Och han som annars, han brukar ju inte prestera jättebra ifrån. Han är ju väldigt av i speltyp.
Han är ju en målsumpare som saknar motstycke.
Exakt. Ja. Men självklart jätteskönt att få vinna 3-0 mot ett Östersund.
Släkten kan vara vacker helt enkelt.
Mm, precis, det finns något vackert i det.
Och Ranegi gjorde mål.
En riktig stänkare. Det är en skön kille där han sitter ju sen på och tar en intervju där han säger att det krävs många år av träning för att kunna göra sånt här mål.
Vad betyder det för Djurgården? De har ju haft tre raka förluster där med derbyt inräknat då förstås. Att man nu äntligen vinner igen och tillbaka på rätt spår.
Det betyder ju jättemycket. Framförallt det blir lite lugn hos publiken eller supportrarna som vänder kappan efter vinden så att säga. Pelle får lite mer andningsrum. Kommer bra lägligt in till derbyt mot AIK som är relativt snart.
Så är det. Men hur ser du på kontinuiteten i Djurgården? Hur viktigt är det att man har med egentligen hela sin första uppställning?
Det är ju det. Alltså om man tittar, Djurgården, det handlar mycket om att mittfältet är helt. Nu saknar man ju ändå fortfarande Mratti och Radetinac, men så länge Walker faktiskt är på plan och har en bra dag så tycker jag att han tillsammans med Falsetas sköter det väldigt bra. Snart kommer ju Radetinac som han har en ursäkt match idag faktiskt. Får hoppas att han håller sig fin så att han kanske kan komma vara med på derbyt, vem vet. Det känns på chansen.
En joker.
Ja, han lär ju ta Moons plats där i så fall. Ja.
Det lär han garanterat, jag tror. Sen så, det är ju, han har kommit från en jobbig skada. Det är inte alls säkert att han kommer leverera som han gjorde precis innan skadan.
Det är väl det man får komma ihåg från fansens synvinkel också. Att man har tålamod med en sån kille som som lär ta tid på sig. Att han kommer inte göra fyra assist första fyra matcherna direkt som det var i början av förra säsongen.
Men det han gick själv ut och sa det faktiskt, att han vet att det kommer bli svårt nu när Djurgården ändå har presterat en bra första halva på säsongen. Men han vet själv att om han kommer upp till den formen han var innan skadan, så då har han en plats i Djurgården.
Man får hoppas helt enkelt att det inte blir som för Mollins i MFF. Att han inte förhastar sig, tar det lugnt, kommer in, tar några löpningar och kan börja spela sakta men säkert.
Mm.
Så enkelt är det.
Om inte Nisse Johansson bryter hans ben i derbyt.
Korv Nisse, då är det någons bil som kommer gå sönder.
Nej. Oj. Johan Björk.
Nej, det är klippet.
Johan Björk är ute i blåsväder.
Ja, exakt.
Under den här veckan har det också varit lite fotbollsnyheter. Det är oerhört mycket som har hänt under de här två senaste veckorna, får man ändå räkna med, i och med att podden ändå hade ett specialavsnitt förra veckan. Men bland annat så hade vi en liten incident på Gamla Ullevi där det kastades en som så kallad banger, eller heter det knallskott?
Ja, banger.
Ja, knallskott kan man ju säga om man vill undvika anglicismer. Där Tobias Sana blev rosenrasande och kastade upp hörnflaggan på läktaren. Spontana tankar eller reflektioner?
Jag kan väl först och främst tycka att som jag sagt flera gånger tidigare, att jag är för bengaler och liknande, för jag tycker det tillför en stämning till läktarna, och det ser jag som en självklarhet, just för att man ska kunna ha den här lite levande, vilda läktarkulturen som vi har i Sverige och som inte finns i så många länder ute i Europa. Men bangers, det låter bara. Ofta kastar man in det för att man själv inte vill höra ljudet på så nära håll. Och att då kasta mot en spelare så nära så att han fick väl brännskador och lite på ena benet. Alltså, tänk om den där hade kommit hamnat i ansiktet. Skadorna där, så att jag kan ju förstå Sanas reaktion, att han blir förbannad. Han hamnar ju någonstans i chocktillstånd och gör någonting som han i nykter tillstånd inte hade gjort. Men sen är det ju inte... Jag kan ju inte försvara att han kastar en flagga mot supportrar som faktiskt inte var inblandade i att den bangen kastades in.
Nej, men jag kan ju bara hålla med där. Man förstår ju hans reaktion, men han kanske skulle ha skött det snyggare. Sen, jag har missat det där lite. I Göteborg arga för att han valde Malmö. Eller? Jag menar, jag har ju aldrig riktigt hyllat Sane. Jag har alltid tyckt att han har varit rätt dålig i Allsvenskan faktiskt.
Ja, jag kan ju tala för mig. För egen del som lite IFK-supporter är att självmant så tycker jag väl att Sane, visserligen han var väl bra när han kom fram, men jag tyckte väl inte att han var så bra att vi skulle bygga en framtid på Tobias Sane och bli av med honom för den pengen som vi blev till Ajax. Ja, det var jag mer än nöjd med. Att vi inte fick tillbaka honom, ja, kanske visserligen ett svaghetstecken att man inte visar att man får de här hemvändare. Men samtidigt med facit i hand så är man ju inte det, så det är jättebesviken.
Han sitter på bänken i Malmö och får inte lira något.
Han är ju inte ens på bänken, han är ju på Nordpolen vid det.
Men framförallt så ska man ju nämna det också, att när Sanna vände hem så har han ju sagt själv att då ville han ju först hand till Göteborg. För att han är från Angered, han känner stan. Han trivs antagligen väldigt bra i Göteborg. Men Göteborg visade ju inte intresse, de hade kanske inte pengar, de hade bra kantspelare. Och då förstår man ju att jag vill hem till Sverige, att han väljer en annan allsvensk klubb. Och det är väl troligtvis det som varit irriterande för dem, att man ser en göteborgare i MFF. Men när klubben inte visar intresse, alltså vad ska Sana göra? Han kan ju inte tvinga sig in liksom på Lennartssons bakgård eller Grens bakgård och tvinga sig till ett kontrakt.
Nej, och ska man titta på det så med Jörgen Lennartsson så tränade sig inte Sana... Alltså en sån spelare som han bygger ett lag på. Han vill ju ha hårt jobbande mittfältare, och Tobias Sane är ju inte en sådan.
Precis. Men däremot får man ju säga att det var befriande i varje fall med MFFs senaste sång om incidenten.
Mm.
Jo, kasta spjut. Han är från Angered. Han kastar spjut på er.
Men det är fyndigt. Det är fyndigt och bra. Sånt där gillar vi. Det är sånt där, mer sånt i svensk... supporterkultur tycker jag.
Jag vill bara tillägga någonting om just bengaler och bangers också liknande. Och det är väl det faktum att det diskuteras hur man kan ta in det här på arenan.
Ja, det är ju väldigt intressant.
Det är ju intressant som man brukar säga i en inlärdekula.
Ja, man, det är många som säger, eller man har sett många diskussioner om att man förstår inte riktigt hur de här bengalerna och det kommer in på arenan och så. Men vi har ju ett...
Vi har ju varit ögonvittnen.
Precis.
Till det
här. Ja. Ja, Ludvig, du kan ju ta den, för det var ju din väska.
Ja, jag kan väl säga som så här att jag bar inga bengaler och inga bangers på mig heller. Jag brukar inte syssla med sånt. Däremot så hade jag min gamla trunk med mig till matchen mellan Djurgården och Hammarby, där de ville kika i min väska. Jag tänkte, mer än gärna, ni får jättegärna titta i min väska. Ja, öppna väskan, en snabb kik, ser inte ens vad som är i väskan. Och då hade jag ändå en dator med mig, och det kan väl tyckas ganska skrämmande i terroristtider, men det ska dra det ett snabb ytterligare, att det är så enkelt att ta med sig oroväckande föremål in på arenan.
Då ska man inte bara säga väskan, det är snälla någon. Alla vet väl att man kan punga en bengal.
Ja.
Mm. Det är inte jättesvårt liksom.
Nej.
Men så för dem som har lite ont i stjärtan efter ett par bortamatcher, ta med en väska.
Ja,
alltså det är inte svårare än så.
Nej.
Så där tycker jag också även att jag har inga problem, det här kan låta fel, men jag har inga problem av att en vakt klämmer lite på... Ja.
På könsorganet.
Ja. För om jag vet att de gör det ju bara för att kolla så att man inte smugglar in något skit som inte ska vara där.
Nej, jag menar, vill man nu bli av med det här problemet om man tycker att det är ett problem, då kan man ju börja med säkerhetsaspekten.
Exakt.
För att den kan vi ju faktiskt hävda är undermålig.
Mm. Den finns ju inte.
Verkligen. Men då snackar vi väl lite Fjällström.
Yes. Det ska bli kul, för gamle Fjällström sitter ju i studion efter match och match. Jag har märkt nu på sista tiden att han har väldigt lätt för att hylla lag och spelare. Och vi kan ta Jönköping Södra, som man säger. De har en internationell fotboll med zonmarkering och ytterbackar som kliver högt upp i mitten. Vilket de kanske har, men det är lite larvigt när man börjar jämföra Jönköping Södra med Bayern München.
Ja, jag vill säga det, att de allra flesta lagen spelar ju ganska likartat. De kommer upp med högerbackarna högt upp. En mittfältare faller ner och agerar, och så agerar man med en trebackslinje. Det är inga nyheter med det, utan till exempel Hammarby spelar exakt likadant. Så att man blir väl lite förvånad när de parallellerna kommer.
Kanske är det mer rätt att istället säga då att det är liksom traditionell svensk försvarsfotboll, istället för att då dra parallellen. Kanske lite rubrik åt, jag vet inte. Men för att kunna få lite rubriker istället.
Och inte bara Jönköping Södra, utan han gick ut här om dagen och Antonsson i Kalmar fick en liten hyllning när han frågar de andra, vilken spelstil tycker ni Antonsson besitter? Ja. Jag tycker inte att det är lite Filippo Inzaghi?
man kan väl säga det att det är ju inte alltid så där jättekritiskt. Man kan ju ta som Östersund första matchen så säsongen. Då var han kär. Och liksom, jag tyckte väl att Östersund var en trevlig bekantskap. Men med facit i hand så har det inte gått så där jättebra. Succén har ju blivit uteblivit.
Fjällström är kanske kär i svaga människor.
Mm, och då, om han är det, så tycker jag det är fint. Då ska han fortsätta med sitt, men det blir lite larvigt efter ett tag, kan man tycka.
Skärpning! Men då snackar vi väl lite skador och lite sorgligare grejer. Vi har ju faktiskt en del killar som har skadat sig här i veckan sen vi snackade podcast senast. Och framförallt två målvakter, tunga tapp för två lag. Mitov Nilsson, Norrköping, Anton Kajtoft, Jönköping. Två tongivande spelare i de här klubbarna. Men även då Gustav Nilsson i Falkenberg som linkade av skadad och blir borta under hela våren fram till sommaren då han lämnar för Brøndby i Danmark då.
Väldigt olyckligt får man väl säga. Men att han skyller att skenbenet gick av på grund av att det var naturgräs och inte konstgräs, det tycker jag är lite vekt.
Mitov Nilsson där alltså. Ja, jag kan bara hålla med, för att säger man så, jag menar, fotboll spelas ju på gräs. Vilket underlag vill du spela på då? Är det någon annan liga som du vill spela på, eller vad? Vart vill du komma?
Jag tycker att man får ta hänsyn till säkerhetsaspekterna helt enkelt. Titta på Danny Avdert, han tar ingenting för givet. Specialbeställning på den tyska lägen, första sex omgångarna.
Vilket alltså. Det är också frågetecken. Hur går det, alltså, är det ens möjligt att det får vara så?
Nej, alltså Sverige har den längsta försäsongen i hela Europa. Och Han har inte klart sina skor inför nästkommande.
Men man förstår ju att när han åkte väl dit i Tyskland för att få det liksom, att de skulle fixa det så. Men jag menar, ja, en allsvensk spelare kanske inte står jättehögt upp i deras rang på ordna liksom, vem ska få dojerna först liksom.
Så att det är viktigt att när man ska kora en skyttekung i slutet av hösten att man inte säger årets guldsko utan årets skyttekung. Årets guldsko, det är den korat och det är den outage i AIK.
Ja, herregud.
Men om vi ska fortsätta lite på den olyckliga skadelistan då?
Ja, vi har väl inte så jättemånga mer som har skadat sig. Det är ju Gustav Nilsson, man får ju säga att det är ett enormt tapp då för Falkenberg där då, att han försvinner under våren. Men samtidigt så har man ju då en Hakim Araba och en Kristianovic. Mm. Kristianovic.
Något sån här.
Som gjorde ett fantastiskt fint mål nu bara för den matchen. Så att det finns ju lite att hämta av ändå. Och även om Gustav Nilsson såklart är en bra spelare, så tror jag väl ändå inte att han hade kunnat bära Falkenberg på sina axlar under en hel säsong.
Och det är väl sportens baksida just med skador, att det är ju ett djävulens påfund där med skador. Men det är också en del av sporten och det får man ju tolerera. Och i fotboll är det ju framförallt mycket korsbandsskador. Och det är ju sorgligt i sig. Tyvärr så, det är yrkesvalet man gör om man är medveten om riskerna man tar.
Men vad tror ni om Norrköping då? Ska man titta efter en målvakt utomlands redan nu och plocka någon kontraktlös spelare, eller ska man vänta till sommar?
Jag tycker att man behöver nog inte ha så bråttom. Alltså, visserligen är det jättebekvämt att ha en bra målvakt, men i allsvenskan tycker jag väl att det kan givetvis skilja ganska mycket på en första målvakt och en andra målvakt, men liksom så stor skillnad är inte just på den posten.
Mm. Jag tycker väl att Vajkla har hållit sig hyggligt i varje fall nu i de inledande matcherna. Och de har ju inte tappat poäng i varje fall.
Ja, Mehic har ju varit bra i södra, inte minst mot AIK när han gjorde några riktigt vassa räddningar. Så att det är väl den positionen jag kanske inte skulle vara mest orolig för om jag fick en skada i mitt allsvenska lag. Däremot kanske bli om en mittback eller en central mittfältare. Det är väl desto värre.
Mm. Verkligen. Så att även om det är en lång skadelista så ser det ut som att klubbarna i varje fall kommer att klara av dem.
Ja, det kan man lugnt säga.
Men bortaställen då? Klarar fansen av att titta på dem?
Nej, jag tycker det är under all kritik hur... Jag förstår inte vem som har suttit och bestämt de olika lagens bortaställ. Man förstår inte vilka lag man tittar på.
Har du några du syftar på?
Ja, om man ska kolla på en Göteborg... Ja, nu som Göteborg är borta mot Gävle.
Fiorentina Light?
Ja. Menar Lila, du? Jag förstår inte.
Så är du inte Batigol med Batistuta, Ankersen eller Hussein, du väljer själv.
Ja, men jag blir förvirrad. Jag varit i Göteborg någonstans.
Jag saknar ju, om man nu får snacka borta ställ, så att de absolut vackraste eller mest estetiska ställen ni får Göteborg har haft är ju de rosa dräkterna, så fullständigt magnifika. Men jag har faktiskt ingenting emot de lila ställen.
Sen så bara för att kasta in ett till lag, Elfsborg, deras röda.
Ja, Elfsborg är ju så himla nedkladdade med sponsorer också, så det gör ju också att man tappar greppet.
De luktar ju dock målvaktströja.
Nej, men det jag tycker att visst, ett bortaställe ska vara väldigt olikt hemmastället, men ni har väl inte ens ränderna på era?
Nej, det har vi inte.
Någonting måste ändå vara kvar från för att liksom känna igen klubben, kan jag tycka.
Jag kan väl bara hålla med. Jag har ju alltid varit för det här enkla som MFF hade för någon säsong sedan också, just att man kör det här ljusblå hemmaplan, mörkblå bortaplan. Enkla förändringar, behöver inte vara något speciellt. Sedan skrev inte jag se för mycket med tanke på HBKs bortaställ förra året. Djungelpojkarna från Halmstad. Men någonstans så har jag alltid tyckt om det här väldigt, väldigt enkla av stilrena. Byt en färg, behåll ränderna då ifall du har det, men just att man behåller identiteten någonstans. Mm. Bara för att du är på semester så betyder ju inte det att du ändrar personlighet.
Jag kan tycka att det är lite som när Bayern hade gult och svart.
Fast det där tycker jag, där ska jag faktiskt försvara Bayern för att...
Det har de haft
tidigare.
Absolut. Men,
och ränderna
men,
faktiskt.
Absolut, men när det finns en annan Stockholmsklubb som brukar lira de färgerna så, jag vet inte.
De flörtar lite.
Ja, men lite Bayern AIK, samma kopp.
Hand i hand kanske. Svenskprotokollet, och den här veckan har vi med oss Martin Lorentzon över telefon. direkt från England, Coventry, där han håller till i engelska League One. Ligakollega med Marcus Nilsson, som vi pratat med tidigare om hur livet är där i England. Fleetwood på Nilsson där. Och det vi kan säga om Lorentzon är att han har inte fått starta överdrivet många matcher i år. Han har snarare suttit mer på bänken på grund av förklarliga anledningar som ni kommer få höra i intervjun ganska snart här. Det är bara en match kvar i League One och Coventry är 6 poäng upp till playoffplats, vilket innebär att de inte kommer kunna ta sig upp till Championship. Och jag vill inte avslöja för mycket om Lorentzon kommer vända hem, utan det får ni lyssna på snart. Men vad säger vi i allmänhet om spelare som lämnar allsvenskan för att gå till League One?
Jag skulle säga att det är ett svårt val. Har man inget bättre, all speltid är ju bättre än ingen speltid. Men om man inte ens får spela i Division 2 blir det ju då. Så vet jag faktiskt inte.
Nej, alltså det är klart att League One låter inte sådär jättesexigt. Men får du speltid och du spelar i ett topplag i League One, så finns ju chansen till Championship. Och du kanske blir upptäckt och kan gå den vägen. Så att det finns ju alla möjligheter.
Ja, precis.
Sen så är
ja.
Väl inte det första valet till exempel. Så kikar man faktiskt lite på Championship igår när det var Walsall mot Fleetwood Town där till exempel, en sån som Nilsson satt på bänken.
Där Fleetwood för övrigt fick stor däng.
Ja, det fick de ju. Så att det är klart att det är ett väldigt svårt val att göra. Men som sagt, och det verkar inte som det är några större pengar eller det är inte så att det är som att åka till Kina. Men det är klart att känner man att det kan vara ett intressant äventyr, att man kan eller komma längre upp på hierarkin, så är det ett bra val.
Jag tror ju själv att han inte är så nöjd med det valet han gjorde. Han spelade ändå totalt 127 matcher i AIK. Sen ville de inte ha han längre. Men oavsett, så det är ett rätt långt steg att gå från en av Sveriges mest framgångsrika klubbar till... Ja.
Han var ju mellanlandare där på Kopparvallen och Tvillaberg. Och jag kan väl tänka mig att äventyret där, det går väl inte att jämföra då med League One i så fall.
Nej.
Men det handlar väl mer om att man kanske inte har erbjudanden från andra klubbar, så tänker man att man testar äventyret och hur det är att spela i en engelsk liga så att säga.
Han är ju dock 31 år.
Ja, och Coventry, det ska man veta att det är faktiskt en svensk spelare som har spelat här tidigare, och det rör sig om Magnus Hedman.
Ja, han sa ju det att det finns ju lite av en svensk tradition i Coventry. Så att det är kul att han fortsätter på den. Även om det kanske inte blir längre än den här våren då för honom. Så att vi tänkte väl rulla igång intervjun, så ska ni få höra hur han låter, hur han mår och vilken bira han tycker om.
Gör det.
Här kommer det.
Hur tycker du första tiden varit i Coventry då?
Ja, det har väl varit lite upp och ner. Måste jag väl säga. Jag gick ju 4 månader i höstas där utan kontrakt. Så att när det här dök upp så kändes det ju jäkligt bra. Och så där. Jag var ju jävligt taggad och provspelet gick bra och jag fick ett kontrakt. Säsongen upp, 4 månaders kontrakt eller vad det var. Men ja, började bra. Men tredje träningen efter att jag hade skrivit på kontraktet så drog jag framtida lår.
Aj, ja.
Så att jag var borta en månad ungefär. Kom tillbaks, kändes bra igen. Spelade ett par matcher. Och sen fick jag någon, jag vet inte om det blev att det var en hjärnskakning, men de klassade som en hjärnskakning. Jag fick ett smäll i huvudet en match. Så jag var tvungen att byta och däcka där. Så att då missade jag också ett par veckor till. Så att det har varit lite upp och ner. Men sen har man väl fått spela och jag vet inte, laget har inte gått så bra här nu på från vintern och framåt. Så att jag vet inte, det har väl satt sina spår hos tränaren och lite sånt här också. Jag har väl inte riktigt spelat som vi hade tänkt, och jag har väl inte uppfyllt riktigt den bilden jag hade när jag skrev på, så att det har varit lite synd.
Men hur gick det förresten till egentligen? Scoutade Coventry dig på Kopparvallen, eller hur hittade de dig?
Ja, det är en bra fråga, hur fan hittade de mig? Nej, men det var väl, jag vet inte, det var väl mina agenter eller agenten som jobbade på det liksom och hade någon kontakt här över England och samarbetspartner och sådär. Jag vet inte exakt hur allting går till, men de hade väl fått någon skada på någon högerback och lite sånt där under hösten. Och, så de bjöd över mig på provspel då. Så jag var väl här i 10 dagar i november. Ja. Och spelade en U21-match och tränade en och en halv vecka med laget och sådär. Så och det kändes bra. Tydligen så gick det ganska bra eftersom jag fick kontrakt. Jag vet inte, det känns lite som att engelsk fotboll, eller nej, jag ska inte säga engelsk fotboll, för det är ju att dra en ganska bred linje, men kanske i League One. Många lag är ju väldigt det ska vara stora backar, det ska vara stora forwards, det ska skickas upp. Ja, men den här lite typiska gamla engelska som man har hört talas om förr liksom.
Ja.
Man kanske trodde att det var lite liten myt så där, men nej, men det har faktiskt visat sig vara ganska sant.
Det var så brunkigt då.
Det kan vara lite brunkigt och det känns som att att det har liksom smittat av sig lite, för vi var ju inte alls så här förut. Vi har ju lite mer ett spelande lag och vill spela fotboll, och det känns som att det har smittat av sig lite på ledarsidan här också, att det liksom ska, jag vet inte riktigt till slut vad de förväntar sig, att man bara ska springa runt och tackla ner folk till höger och vänster utan anledning, och istället för att försöka koncentrera sig på att spela fotboll liksom.
Men om det blir Sverige, är det Gnaget då som gäller i första hand?
Nej, det tror jag inte. De har ju ganska bred trupp. Så att om det blir Sverige så har jag ingen aning. Jag menar, när mitt kontrakt går ut så är ju halva säsongen gått i Sverige och fönstret öppnar ju precis då. Så att jag menar, det skulle något lag höra av sig för att de är i behov av någon back, har fått någon skada eller vad som helst, så kommer jag vara öppen till att lyssna till vad som helst. Jag vill inte gärna gå arbetslös i 4 månader som jag gjorde i höstas. Det var ju inte jätteroligt.
Vilken bash var populärast i Coventry? Har något att rekommendera därifrån?
Vilken var då?
Bash, öl, bira.
Bash, oj. Nej, det vet inte fan. När jag väl har druckit några så har det väl mest blivit sådana som man känner till. Internationella öler.
Nej.
Jag bor i och för sig inte i Coventry. Den stan har väl inte sett så jätterolig ut. Så jag bor lite utanför i en annan stad.
Torsdags tillbakablicken.
Hör du med mig, Ludvig Billengren? Författaren Paulo Coelhos bok Manuskriptet från Accra handlar om den gudomliga energin. Man lever för att man föds. Man har kvar sin själ efter sin död. Det är ett av budskapen i boken. Det kan tyckas klischéartat att uttrycka sig så i tider där religion blir ovanligare dag för dag. Men ibland så kommer de där exemplen som visar att faktiskt själen lever vidare. Den 2 maj 2013 var fotbollsvärlden i chock. Dödsfallet. 3 år senare fortsätter Ivan Turinas själ att leva kvar i AIK. Död, men fortfarande levande. Tack Ivan.
Tack Ivan.
Tack. Är det rysningar?
Nej, man kan säga att fruktansvärt tragiskt det som hände Ivan Turina, och det lever kvar fortfarande, och AIK-supporterna ska jag säga att de ska ha en stor eloge för att de kommer ihåg det här år för år, hade en jättefin hyllning i matchen mot Jönköping Södra, och att Jönköping Södra också hedrade Ivan Turina gör det till att man förstår att man är av samma skrot och korn vad gäller fotbollsfamiljen.
Och just att man markerar där också att man redan innan liksom skriker i vanlig ordning, sittplats ställer upp, alla ska ställa sig upp för att han är ju värdig det. Och egentligen så, ja, man vet ju inte vad man ska säga om den här händelsen, för det är ju så otroligt känslosamt att det blev som det blev. Men man är ju helt enkelt glad över att det lever vidare som du skrev där, och att man fortsätter hylla honom i den 27:e minuten även framöver.
Mm. Mm. Absolut.
Det ska de ha, det är väldigt fint.
Tack.
Tack.
Tack. Liberala punkten. Och den här veckan så har vi inget specialämne vi tänkte snacka om, i och med att vi har haft ett så fullmatat avsnitt i övrigt. Utan vi tänkte istället värdra en fråga vi fått från Alexander Lövmark på Twitter om de allsvenska planmåtten. Och vi kan väl säga att enligt föreskrifterna då från svensk fotboll som började gälla 2014, så är det antingen 105x65 för allsvenskan eller 105x68 internationellt. Och då kan man då välja mellan och ha de två olika typerna av planmått där bredden på planen då förändras. Vad tror ni skiljer sig de här tre extra metrarna? Gör det någonting för topplag kontra bottenlag?
Jag tror ju generellt sett inte det. Det har ju inte lika stor betydelse som att spela på plastgräs kontra gräs.
Jag tror visserligen underlaget är ju betydligt viktigare, men det är klart att jag tror att det påverkar sett till hur kvadratmeter det påverkar. Alltså 3 meter låter inte särskilt mycket, men sett till en större yta så blir det ganska mycket. Och det är klart att är du ganska bollskickligt lag, vi skulle kunna ta om Östersund hade spelat på gräs och haft en bredare plan, tror jag att det hade gynnat dem. Jag tycker att nu drar man ju ganska höga växlar, men skulle man ta till exempel Barcelona som ett exempel, skulle inte de ha den breda planen på Camp Nou, så tror jag inte heller att det hade gått lika bra. Eller Stoke som har en jätteliten plan. Den är ungefär 60 meter bred eller vad den är.
Precis.
Och 100 meter på längden. Och det är klart att de gynnas ju av den smala planen där det inte blir samma ytor och man välkomnar inte direkt passningsspelet på den arenan. Så det är klart att det är en parameter som spelar in. Men i allsvenskan är det framförallt underlaget som sagt. Och jag vill också tillägga det att vi välkomnar frågor till podden. Mm. Desto mer frågor, desto bättre.
Precis. Och det här kan ju vara en fördel för Södra i så fall också, om man säger så. De har ju den smalare varianten av plan i så fall. Så för att replikera här, det kan vara en av anledningarna till att det kanske vänder nu för Södra.
Mm. Kan vara. Och jag har bara en fråga då, måste ställa. Kan det också, eftersom de har lite Bayern München spel.
Exakt.
Kan det vara något där?
Bayern München light, jag tror att vi tackar där egentligen.
Det gör vi. Tack.
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 Och ni kan i vanlig ordning hitta oss på diverse plattformar. Såsom SO Radio, Soundcloud, Podomatic, podcaster. Ja, ni vet allt. Och dessutom har vi ju vår podd på hemsidan Matchdags, där ni kan klicka in och se vad ni kan hitta för smått och gott om fotboll.
Precis.
Gör det.
Ha det gott.
Hej.
Hej.